när det stod klart att Bernt skulle kallas till vår vakanspastor, så satt han och tittade på de helger som han skulle kunna predika, och vi hjälptes åt att lägga upp hösten. Jag hoppar in och hjälper till allt emellanåt då. Och då så kände han starkt när han hade bestämt sig för det här och gå in i hösten, att han ville ha ett tema som hette stå upp och bygg. Så temat, det kommer nedlagt i Bernts hjärta. Och sen satt vi där och tittade på de helger då som eventuellt skulle bli av. Och där så visade sig att min helg då, när jag skulle hjälpa till, skulle då vara stå upp och bygg under motstånd. Det ämnet föll på mig. Stå upp och bygg under motstånd. Och det här är inte lätt att prata om. För mig var det här en rejäl utmaning att bita tag i. Och mina veckor fylls ju av samma sak som er. Arbete, övertid och så vidare. Och man håller på och knegar och knotar. Och så ska man ta sig an ett sånt här ämne. Men det är med glädje. Det är med ansvarskänsla och det är med ödmjukhet som jag tänker närma mig det här ämnet då. Och jag tänker så här, det här predikotexten idag, det är hela kapitel 4 i Nehemja bok. Och det tänker jag inte läsa nu. För att läsa ett helt kapitel innan man ska predika, det blir ganska tungt. Så min uppmaning till dig helt enkelt är att när du kommer hem, när du får en tid över, läs kapitel 4 då. Slå upp kapitel 4 i Nehemja bok och läs det. Jag kommer istället att göra nedslag i några verser, eller ganska många verser. Men jag kommer inte att läsa hela kapitlet. Men vi ser i alla fall i Nehemja, när vi har kommit så här långt, när vi har kommit till kapitel 4, så ser vi att bygget är i full gång. De har stått upp och de har börjat bygga. De har lyssnat, de har enats i visionen och de kör på nu. De bygger och de hinner bygga så att muren är ungefär halvhög i förhållande till dem själva. Och glädjen är stor och de kämpar på och det är liksom tryck i bygget. Det är fullt gång, allt ser lovande ut. Alla är glada nu när det byggs. Eller som det ska visa sig, kanske inte alla. Alla var kanske inte så glada. Och så är det även i ett församlingsbygge. Så är det även när församlingen blir en byggarbetsplats. Det är precis samma sak. När det går väl, då är det jubel. Men sen börjar det bli tyngre och då kommer gråten och då kommer klagan. Och då kommer också motstånd. Motstånd. För i nästa hörn, när det går framåt, så vilar, väntar, lurar motståndet på en församling när man bygger. Det är bara så. Och det här motståndet, det kommer från många olika håll. Jag tänker prata om tre håll som det här motståndet kan komma ifrån då. Tre håll som det här motståndet kan komma ifrån. Och då börjar jag, och de här tre sakerna har egentligen ingen inbördesordning. Så det menar, det är liksom att det är nu, att jag börjar med det här betyder ingenting signifikativt, utan jag bara börjar här nu. För i Nehemja så är det första motståndet vi stöter på. Och det är nämligen det här att motståndet till det här församlingsbygget eller under det här församlingsbyggandet kan komma ifrån mig eller dig. Oss själva alltså. Eller kristna runt omkring oss. Alltså när det går väl, när man bygger så det knakar, då kan motståndet komma och växa från oss själva. Eller från kristna runt omkring vår församling. I Nehemja 4:10 så ser vi då så här. Men Juda sa, bärarnas krafter sviker. För tyngden av sten och grus, vi orkar ej mer på muren bygga. Alltså någonting hade börjat växa fram, någonting hade börjat slå rot i Juda nu som stod och slet. Och det var ju att nu började det bli jobbigt. Nu började det kännas på. Nu börjar det bli slitsamt. Nu börjar man få upptäcka hur mycket tid man offrar. Nu börjar man upptäcka att man kanske inte längre kan sitta hemma på golvet och käka goda dadlar. Utan nu måste man vara ute och bygga mur istället. Det börjar kännas, det börjar ta på, det börjar bli jobbigt. Och då kommer det inifrån oss själva. Lathet. Och märk väl nu, det här är så viktigt. Jag pratar inte nu om att man måste sätta sig och vila för att man är utarbetad. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar inte om att man måste sätta sig ner och vila för att man är sårad på något sätt. Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar om den här lättjan, den här latheten. När jag och Kjell Singmark väljer chip och dippskålen istället för att göra någonting då i församlingen. Och jag kanske inte egentligen behöver sitta där och äta chip och dipp. Jag kanske skulle kunna göra något annat. Men jag är lat. Är jag den enda? Ni vet den här lättjan, när lättjan smyger på. Och när vi känner, och vi kanske kan inte identifiera den allihop. Alltså när det inte handlar om det här att jag är utarbetad, jag måste sätta mig ner och vila. Eller jag är sårad på något, liksom under bygget har jag blivit sårad, jag måste sätta mig ner och vila. Det handlar inte om det, förstå mig rätt. Utan det handlar om latheten som bor i oss. Det handlar om lättjan som bor i oss. Som frestar oss själva att göra annat än att vara med och bygga. Det har vi alla i oss. Alla. Mer eller mindre då. Nu såg hon inte att jag pekar på henne. Mer eller mindre då. Men alla har vi det. Men så ser vi i Nehemja 4:12. Då ser vi så här. De judar som bodde nära dem kom från alla håll och sa det till oss säkert 10 gånger att dra oss tillbaka till dem. Alltså det var deras egna trossyskon som börjar ifrågasätta. Vad är det ni håller på med? Vad gör ni? Varför håller ni på så här? Och det var trossyskon bland dem. Och det var trossyskon runt omkring. Alltså andra judar som bodde utanför och runt omkring. Det var ju som om de sa till dem att hörni, kan ni inte ta och tagga ner lite grann? Kan inte ni ta och lugna ner er? Måste ni vara så på hela tiden? Kan inte ni sluta bygga och sätta er och vila? Kom till oss och sätt er och vila. Och det här kanske var sagt, några kanske verkligen hade goda avsikter. Ville verkligen att nu behöver ni vila för ni sliter. Men alla hade, det var nog inte bara så enkelt att alla ville ge råd i form av omsorg. Det kan faktiskt ha legat andra motiv bakom att de blev uppmanade att sätta sig ner och vila tillsammans med dem. Att lämna byggandet. Det kan finnas andra motiv och de motiven kanske inte är så ädla. För jag tänker mig så här, när Nehemjas folk marscherade ut i frontlinjen. Nu ska vi bygga, vi ska bygga för Gud, vi ska satsa för Gud. Och när de andra judarna såg det och såg hur de jobbade så blev det obekvämt för dem. Det blev obekvämt och säkert människorna runt omkring, alla hedningar, alla icke-judar som de mötte på marknader och sina marknadsarbeten och allt vad det var, kom säkert fram till dem och sa, men vad tror ni att ni sysslar med? Vad tror ni att ni är för någonting? Ska ni hålla på med sånt där? Vad är ni för någonting? Vad håller ni på med? De blev alltså utmanade av sitt eget folk. Och av icke-judar från olika håll. Det blev obekvämt för de här judarna då som inte delade visionen. Judarna som inte hade samma vision, det blev obekvämt för dem. När de liksom fick klä skott för de judar som var ute och stred. De judar som hellre ville sitta där och nöja sig med sin Torah. Och inte utmana, inte bygga muren. Bara sitta där i sin trygga värld. Blev ju utmanade av de judar som vågade ta strid. Vågade ställa sig i frontlinjen. Det blev obekvämt för de här judarna som inte delade visionen, som inte var medbedjare, som inte var medbärare och som inte heller var medgörare av visionen. Det blev jobbigt för dem. Och det här, det spred missmod, det spred modlöshet bland byggarna, de som stod upp och stred. Och så här är det också i vår tid. Vi har sett det genom hela kristna historien. När församlingar står upp och bygger. När församlingar, kristna gemenskap, kommer ut i frontlinjen. Inte längre sitter bara ner stilla i sin kyrka. Utan kommer ut på frontlinjen. Och på många olika sätt jobbar för människors frälsning. Människors upprättelse. Som vill jobba för att vinna själar till Gud. Som brinner för att svetsa samman gemenskaper. Vi märker det. Vi märker det i vår kristna historia. Eftersom syndafallets natur är så djup i oss. Så märker vi andra församlingar, andra kristna som reagerar starkt mot en församling på orten som kanske börjar växa. Det börjar hända saker. De står ut, de förkunnar evangeliet, de står upp, de är sanna. Det kommer alltid att finnas kristna då som sitter och tänker, nej men fy så jobbigt, måste de verkligen hålla på så där? Kan de inte lugna ner sig? För det blir så jobbigt för mig på jobbet. Jag är ju inte som dem. Och så blir det liksom så där. Och det har alltid funnits i den kristna historien. Kommer alltid att finnas. Eftersom vi är så djupt präglade ändå av syndafallet. Vi har gott om negativa egenskaper i oss. Och de negativa egenskaperna finns i Bibeln. Och de har vi i oss. Så när återigen det börjar hända saker, när en församling verkligen ligger ute i frontlinjen och strider för att vinna själar till evigheten. Eller när en församling bygger på en gemenskap så att det knakar, den inre gemenskapen. Då kommer motståndet antingen från vårt eget inre, alltså vår egen jag som person. Eller från andra kristna i en församling. Eller från andra kristna utanför en församling. Det händer, det kommer. Ett, det börjar att bli jobbigt att vara kristen. För man känner sig utmanad. Man blir utkallad när kanske en arbetskompis frågar. Ja, men vad tycker du om det de gör i Kuckelimuck-kyrkan? Vad tycker du? Det blir jobbigt helt plötsligt att få en sån fråga. Två, man ser att andra arbetar. Och då kan det svida i en själv. Ett väldigt barnsligt exempel. Ett jättebarnsligt exempel. Men som ändå beskriver en mycket mänsklig känsla. Det är om jag ser Anneli dammsuga. Men jag känner mig inte riktigt pigg för att städa. Jag känner mig lite bekväm där i soffan då med min chip och dipskål, säger vi då. Då är det väldigt lätt för mig att säga till henne. Men hörru, ska du inte sätta dig ner och vila lite? Men egentligen handlar det om att jag inte orkar ställa mig upp och hjälpa till. Som jag kanske skulle göra, förstår ni? Det blir lättare liksom. Ja. Det blir lättare liksom att fly i någon sorts falsk omsorg. Men motståndet kan inte bara, eller kommer inte bara inifrån mig själv, inifrån mitt eget kött, inifrån min egen person eller ifrån andra människor av kött och blod i församlingen eller i församlingar runt omkring. Utan det här motståndet när man står upp och bygger kan ju också komma från ondskan. Och det här är en känslig punkt. Det här att prata om ondska är känsligt. Så för känsliga lyssnare så vill jag varna om att jag kommer nu att prata om djävulen. Och för dig som är nyfrälst, nykristen, som inte har vandrat så länge med kristen tro, så kan det här bli, det här är så att säga föda man måste tugga. Det här kan vara svårt att förstå, så fråga gärna efteråt. För det här är allvarliga grejer, men viktiga saker. Motståndet kan faktiskt komma från ondskan utifrån. Om vi läser i Nehemja 4, då, kapitel 1, eller vers 1-3, så står det så här. När Sanballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han förbittrad och mycket rasande. Han hånade judarna och han sa till sina bröder och till Samariens krigsfolk: vad är det dessa eländiga judar gör? Ska de få hålla på så där? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet färdigt? Ska de kunna ge liv åt stenarna i grushögen där de ligger förbrända? Vi hoppar till 7 och 8. Men när Sanballat och Topia och araberna, ammoniterna och asoditerna hörde att man fortfarande, alltså man hade inte gett upp, man fortfarande höll på att bygga upp Jerusalems murar och att sprickorna började tätas, blev de mycket förbittrade. De gaddade sig samman alla för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Vi ser Nehemja i vers 11. Våra motståndare sa: innan de vet ordet av är vi mitt ibland dem och dödar dem och stoppar arbetet. De här visste säkert inte om det. Eller kanske någon gjorde det, vad vet jag. Men de här tjänade ondskan. Det här var människor som utan att de visste om det, eller kanske visste om det, var ondskans hantlangare för att förstöra, sarga och se till att juda folk inte fick upp muren. Det framkommer inte tydligt i den här texten. Men jag är övertygad om att så är det om vi tittar på andra sammanhang och vi läser Nya testamentet och vi ser hur saker och ting kan höra ihop. Så är jag övertygad om, för Guds folk skulle ju helt enkelt inte få någon seger. De skulle ju bara inte förvinna. Ondskan ville ju göra allt för att de här inte skulle kunna bygga på muren. Bara förstöra, komma in, skapa förvirring bland Guds folk så att de inte kan bygga på sin mur. Det här ser vi i nutid också. Det senaste är ju de artiklar som har varit om församlingen Hillsong i dagspressen. Det är inte vackert det de skriver. Det är inte vackert där hedningarna så att säga försöker göra, smutskasta, prata illa om Hillsong. Inte tror jag att det är, det är klart att en onde ligger bakom här. Det är klart att onde använder dem utan att de vet om det. Det springer inte omkring massa besatta journalister till höger och vänster. De används ju utan att de vet om det. Så världen runt omkring blir ju vansinnig när Guds rike börjar spridas. Och världen är ju i den ondes våld, eller hur? Så motståndet kommer ju att komma utifrån också när en församling håller på och bygger. Då kommer motståndet utifrån också. Jag sa ju innan att motstånd kan komma från oss själva. Alltså våra egna egenskaper i vårt eget kött så att säga. När vi bygger. Och jag tror att det är där vi ska leta motståndet först. Faktiskt. Jag tror det. Men vi ska för den skull inte utesluta att djävulen faktiskt konspirerar, skapar intriger och vill förstöra för den församling som bygger sitt hus i fronten för evangeliet, för att vinna själar, för att nå upprättelse och försoning i människors hjärtan. Vi ska inte tro något annat än att djävulen vill förstöra det. Verkligen rasera, verkligen vill förstöra. Och djävulen konspirerar genom att använda list, frestelser, ryktespridning bland Guds folk. Till och med, och det är det här som är så svårt och det är det här som är så känsligt. Och Gud, men till och med så kan vi bli använda som brickor i hans spel. Till och med vi kan bli använda som brickor i hans spel att sarga, förstöra, sprida intriger, splittra. Till och med vi kan bli använda. Djävulen hatar när en församling eller kristenheten börjar strida för själar i frontlinjen. När kristna börjar jobba för frälsning, för försoning, för förlåtelse, för gemenskap med den helige ande, då möter vi motstånd. Då möter vi motstånd också från ondskan. Djävulen hatar när Guds folk fogas samman i en gemenskap fylld av den helige ande. Fylld av glädje, fylld av frid, fylld av enighet. Gång på gång varnar Bibeln för oss. Nya testamentet. Han går omkring som ett rytande lejon för att slakta, förgöra och splittra. Han är lögnens far. Han klär sig i fårakläder. Men att därifrån gå med den insikten och den kunskapen och börja skylla allt som händer i församlingen på att nu är djävulen ute efter den kristne. Nu är demonen ute efter Kjell, eller nu är demonen ute efter Stefan, och nu blir du lurad. Och undrar om inte djävulen är där och lurar den. Alltså om det går härifrån, från insikten om att djävulen faktiskt vill luras, till att vi springer omkring och anklagar den ena och den andra i församlingen. Där har vi den som är emot helig ande. Där har vi den som har en demon. Och den där släkten har ett demoniskt förflutet. Och bla 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 bla. Förstår ni, vad gott gör det Guds rike? Vad gott gör det Guds rike om kristna börjar peka finger åt varandra och säga, där sitter det någon som är utsatt för Esibels ande. Nu vet jag att jag kan peka på dig, för jag vet ju att du inte är det. Men förstår ni vad jag menar? Vad hjälper det om vi springer omkring och börjar anklaga varandra för sånt här? När det först och främst kanske är vårt eget kött som har gjort oss till lite motståndare för saker och ting som händer. Förstår ni hur jag tänker? För det är ju så här. Samma djävul som jobbar med att frästa mig till exempel till saker som finns i mitt kött, till missmod, till otro, till lathet och allt. Samma djävul som försöker liksom frästa mig om jag håller på att bygga. Samma djävul kan ju börja frästa mig och tro att Stefan är anfäktad av Esibels ande. Eller hur? Samma djävul kan ju faktiskt få dig och mig att tro sådana tankar. Så vi måste ju ha urskiljningens ande. Vi måste ju be den heliga ande om att leda och visa oss. Vad är det jag hör? Eller hur? Vi kan inte bara rusa blint i någon tro att ja, men den där personen dödar heliga ande, eller den där personen har en demon som försöker lura den att... Hänger ni med? Det blir katastrof i ett församlingsbygge om vi springer omkring på det sättet. Det blir det. Här behöver vi vishet. Här behöver vi balans. Här behöver vi den helige ande för att urskilja vad som är kött och vad som är djävulskt. Och i Guds församling finns det mer kött än djävulen. Därför att du har Jesus i dig. Du är skyddad av Jesu blod. Du är sigillet av den helige ande bor i dig. Glöm aldrig det. Men hörni, nu har vi hört om massa bedrövelser här. Var kan lösningen komma ifrån då? Hur kommer lösningen? Var finns lösningen på motstånd när man bygger i församlingen? Var finns lösningen? Jo, lösningen kan bara komma från Gud. Det finns ingen annan lösning än Guds lösning. Lösningen kan bara komma från Gud. Bara från Gud. Bara Gud kan möta det motstånd som mötte Nehemja. Och Nehemja visste det här så väl. Vi ser det i kapitel 4, vers 9. Vars vänder sig Nehemja när motståndet växer från alla de här hållen som vi har pratat om? Jo, då bad vi till Gud. Vi bad till vår Gud och satte ut vakt mot dem dag och natt för att skydda oss mot dem. Och i vers 14. Sedan jag hade besett allt steg jag upp och sa till de förnämsta, till föreståndarna och till det övriga folket. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och strid för era bröder och era söner och era döttrar och era hustrur och era hem. Alltså tänk på Herren. Vi ser i vers 20. Vad säger han där? Jo, var ni än hör basunen ljuda, dit ska ni samlas till oss. Och så står det, vår Gud ska strida för oss. Det är Gud vi vänder oss till. Det är Gud som börjar strida för Nehemja när han möter alla de här motstånden inom sig själv, inom sina vänner som bygger, andra judar och hedningarna och därmed också ondskan. Det är ju Gud. Det är ju Gud. Bara Gud. Och vi ser några intressanta saker här. Han säger ju åt dem att nu ska ni rusta er. Ni ska ta fram sköld. Och ni ska ta fram svärd. Och ni ska ta fram pilar. Ska vi göra det då? Ska vi nu börja ta fram vapen här? Nej. Det här får peka på Guds vapenrustning. När Nehemja pratar om de här sakerna, svärdet, skölden, då får vi tänka på Guds vapenrustning i Efesiebrevet kapitel 6, vers 11-18. Då står det så här. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshäskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Och så kommer det. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. Andra översättningar säger här villighetens skor. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Här är det som hjälper oss när vi får motstånd. Det är ju här. Här har vi det ju. Det är bara Gud som är lösningen när vi bygger. Och det finns många tankar kring det här med frälsningens hjälm och så här. Några som jag har snappat upp genom mina år, det är ju frälsningens hjälm skyddar våra tankar. Den tar vi på oss för att skydda vårt sätt att tänka. Rättfärdighetens pansar, den skyddar oss mot frestelse till att bli självgod, högmodig, självhävdelse. Den handlar också om att skydda vårt hjärta, för därifrån utkommer ju så mycket. Villigheten, sanningens bälte, handlar ju om att bli präglad av Jesus. Jesus som är sanningen. Det handlar ju om att bli präglad av hans sinnelag. Villighetens skor, det är ju ett skydd mot lathet, lättja. Trons sköld, ja men det är ju för att hålla upp. Alltså att vi, när vi blir angripna av de här tankarna som föder otro. Eller det kommer pilar utifrån som föder otro, som föder missmod. Så får vi ha trons sköld. Andens svärd som är Bibeln. Här Guds rustning när vi möter motstånd. Men så ser vi ju, Nehemja, hur viktigt bönen är. Bönen. Bönen, bönen, bönen. Och vi hittar ju det i Efesiebrevet här i 18. Så står det ju, gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vi åker iväg till Kolosserbrevet i 4:2. Så står det så här, var uthålliga i bönen och vaka och be under tacksägelse. Bönen. Detta fantastiska, underbara, oförklarliga som är verkligt i ditt och mitt liv. Det är ju det vi vänder oss till också när vi möter motstånd. När vi bygger under motstånd. Bönen, bönen, bönen. Här inne hemma så har vi några som bygger medan andra ber och vakar. Men det är också så att de som bygger ber samtidigt. Det är ständig bön. Och jag tänker mig så här också. Jag tänker mig så här. Om inte alla orkar be 24 timmar om dygnet, så har en församling några. Och sen får några ta vidare. Och sen får några ta vidare. Det finns säkert de som orkar be varenda dag. Gud välsigne dig. Men för dig som kämpar med bönelivet. Ja, det kan vara så ibland. Men då får vi lita på att det finns andra som håller upp bönefacklan, som står uppe på muren och vakar och ber. För vi är en kropp. Vi är en församling. Be, be och be. Men sen har vi också, jag börjar närma mig slutet, enheten. När vi jobbar i motstånd så visar ni hemma på enheten, gemenskapen. Vi ser i vers 13-14 så ser vi hur Nehemja jobbar när man får motstånd. Då står det så här. Då ställde jag upp folket bakom muren på de lägsta och mest öppna platserna. Jag ställde upp dem i släktordning med svärd, spjut och bågar. Sedan jag hade besett allt steg jag upp och sade till de förnämsta, till föreståndarna och till övriga folket. Var inte rädda. Alltså han samlade ihop dem. Ni ska strida för varandra. Ni bygger för varandra. Ni bygger tillsammans. Det är ni. Han liksom byggde den här ni-känslan. Enheten. I 19:23 ser vi att han gör det också. Han pratar till de förnäma männen, till föreståndarna och till övriga folket och säger, arbetet är stort och vidsträckt och vi är spridda längs muren, långt ifrån varandra. Och så säger han så här, var ni än hör basunen ljuda, dit ska ni samlas till oss. Alltså när basunen ljuder, då sluter de upp. När någon del av bygget är i nöd, då sluter alla andra upp där. Så när någon del av församlingsbygget är i nöd, söndagsskolan, kaffet, evangelisationen, diakonin, då ljuder basunen och då sluter vi upp. Är ni med? Det är en viktig poäng i bygget att sluta upp. Att komma dit och sluta upp och säga, men då hjälper jag till. När basunen ljuder så springer vi då till söndagsskolan. Jag vill, jag vill, jag vill. Alltså, och ni vet att jag har en spegel här, va? Hoppas ni vet det. Jag tittar på mig själv också. Men det när bygget är i nöd någonstans, då sluter vi upp. Då springer vi dit för då ljuder basunen. Vi ser att det är som en röd tråd genom hela Nya testamentet. Utan enhet ingen lyckad byggande. Inget lyckande byggande. Vi ser att gemenskap, enhet, rörelse föder gemenskap och enhet, rörelse. Det är som ett kretslopp. Tittar vi på apostlagärningarna, första församlingen, så ser vi ju, de kom dit som en fast gemenskap. De gjorde en rörelse utåt. Människor såg, kom in i gemenskapen. Det blev ännu mer gemenskap. Det blev ännu mer rörelse. Och så blev det ännu mer gemenskap. Och så blev det ännu mer rörelse. Vi kan inte ha rörelse utåt om inte vi har rörelse inåt. Det utgår någonstans ifrån att vi håller varandras ryggar. Vi stöttar varann. Vi kommer när basunen ljuder. Vi hjälper varann. Vi är tajta. Och då kan vi också gå utåt. Och så förstår, ser ni bilden här? Jag är så ivrig så jag tappar bort bilden själv. Det är som ett kretslopp, det går inte att skilja åt. Den tidiga församlingen levde i det kretsloppet. De tidiga församlingen levde i det kretsloppet och de växte och de byggde så det knakade. Men hörni, det som jag själv personligen kanske älskar allra mest av det som hjälper oss i husbyggandet. Det som finns där, det är ju den helige ande. Den helige ande är ju utgjuten. Det är ingenting vi behöver vänta på. Och den helige ande är det som vi får vända oss till när husbygget knakar. När det är motstånd, då kommer vi bara inför den helige ande. För vad finns hos den helige ande? Där finns det ju frukter som ska hjälpa oss att bli bättre byggnadssnickare. Där finns det gåvor som ska hjälpa oss i byggandet. Där finns allt vi behöver. Där finns det kraft. När vi är trötta och svaga och vi får stå upp och hämta kraft och bygga vidare. Där finns trosvisshet. Allt finns hos den helige ande som är given för att hjälpa dig att gå sant och att gå och få hjälp. Där! Den helige ande som bara längtar efter att vad jag vill hjälpa er att bygga. Helige ande som går framför när vi bygger. Det är det. Den helige ande som verkar. Så oavsett, avslutningsvis då, oavsett var någonstans motståndet kommer ifrån. Oavsett om det kommer från mitt eget kött. Mitt eget mänskliga fallna jag. Som jag får dras med ända tills jag får stå inför Gud. I en ny, syndfri, rättfärdighetsfulländad kropp och sinne. Även om motståndet kommer därifrån. Eller om motståndet kommer genom att den onde använder oss som brickor i sitt cyniska spel. Eller om motståndet kommer från djävulen i form av angrepp rent utifrån. Oavsett var motståndet kommer ifrån så är det bara Gud som kan hjälpa oss att bygga. Genom den helige ande, genom Bibeln, genom bönen och genom brödbrytandet. Gemenskapen. Så inför att vi då bygger vidare, för det gör vi väl, eller hur? Vi bygger vidare. Och inför att vi då bygger vidare så tänkte jag be er om en liten sak här nu. Jag tänkte att tillsammans att ni ska få ställa er upp. Det ska inte hända något farligt, men jag vill att du står upp. Och jag tänker så här att vi ska be en gemensam bön. Och du som nu är lite så här... Hur kan man göra så här när man är vuxen då? Du får väl låtsas att söndagsskolan står här framme. För då är det väldigt lätt för oss vuxna att göra rörelser, eller hur? Men nu tänkte jag att vi skulle få göra lite rörelser utan att vi har små barn som hjälper oss. Och jag tänker så här att vi ska tillsammans klä oss i Guds rustning. Vi ska manifestera utåt och inåt att vi klär oss i Guds rustning. Och jag tänkte göra det så här. Att vi gör det i böneform. Och jag ber före. Och så gör jag några försök till rörelser. Och så får du så att säga be efter mig. Ni vet, en förestavad bön. Så vi ber. Gud.